eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Jag läser rubriken på travronden.se. Travhästägarna besvikna, för låg höjning. Prispengarna ökar med 50 miljoner kronor till nästa år. Alldeles för lite, tycker travhästägarna. Och du är en av dem, David. Du äger ju travhäst precis som jag. Vad säger du?
Ja, fast jag håller inte med travhästägarna i den här frågan. Deras take på det här är ju att pokalåret ökar man och sen minskade man då förra året. Och då skulle man då öka ännu mer i år, det vill säga med 100 nya mot förra året, för att kompensera inflation och så vidare. Men jag tycker att det är ett otyg det här med att aktiva och hästägare gapar efter prispengar. Jag är hästägare. Självklart vill jag att mina hästar ska kompenseras när de tävlar och tjänar mycket pengar. Det är en del av ekorrhjulet.
Mm, det vill ju alla såklart.
Ja, men man måste ju se till helheten hur travsporten mår idag. Vi har arenor som är i uselt skick, som måste rustas upp. Vi har banor som är tråkiga, som måste bygga upp en stretch. Vi har stallområden som ser för jäkliga ut. Alltså, dit måste pengar gå för att på lång sikt få nya intresserade av att gå på trav. Att hålla på och bränna allt på prispengar, visst, det är ju bra ur en aspekt, men det är dåligt på lång sikt, tror jag. Utan det finns fina prispengar att köra om. Självklart vill man ha ännu bättre i den bästa av världar. Men vi måste ju ta vara på andra värden i sporten. Vi kan inte eftersätta underhåll av våra arenor som vi har gjort i väldigt många år till förmån för att köra om pengarna. Det är min absoluta fasta ståndpunkt.
Vi hade ju Anders Ström, stallkurant, som gäst i podden för ett antal avsnitt sedan. Vi pratade om det här då. Jag tycker att det är alltid en brinnande fråga med tanke på hur många utav anläggningar runt om i Travsverige ser ut. Du som är en flitig banbesökare, David, inte bara på Solvalla utan även på andra banor givetvis. Mm. Vad ska man göra för att attrahera nya spelare?
Ja, men man måste ju göra om.
Eller kanske inte bara nya spelare, nej, utan hästintresserade som skulle kunna tänka sig att köpa travhästar också.
Men om du går på, nu tar jag exempel, nu tar jag tre banor. Gävletravet, Eskilstuna eller Romme, deras travrestauranger. Det är ju som att gå in i en tidsresa tillbaka till 50-talet och allting är i dåligt skick. Det är ju, det är skabbigt på vissa ställen.
Nej, rummet är mysigt.
Ja, men det finns trappan upp till rummet där till din hytt och nu så går den trappan. Det känns ju som att gå på, det är som att åka, men alltså det är helt sjukt du. Så kan det inte se ut på en travbana. Jämför det med Tagera Arena. Hur ser det ut när du går dit där då?
Ja.
Ja, det är helt annorlunda. Men all hockey, nu gjorde ju en jätteupprustning, det började för 15 år sedan med sina arenor som har, jag vet inte hur mycket ny publik det har givit, men
nej, men det där är spännande.
Men det har gjort att helhetsupplevelsen av att gå på hockey är mycket bättre i varje fall.
Såklart.
Och jag säger inte att det kommer massa nya besökare per automatik för att vi rustar upp arenorna, men vi måste ju hänga med i utvecklingen. Vi kan inte ha arenor som är så otroligt dåligt skick som det. Jag var på Sundbyholmstravet för 2 timmar sedan och tittade på en ettåring som gick ett jobb som jag har. Alltså, det är ju ett nu var det inga tävlingar och så vidare, men det är ett deppigt ställe att vara på den publikplatsen.
Ja, men vad tror du? En
en december torsdag, ja, absolut. Men hela anläggningen, det är inga vackra byggnader. Det går att göra mycket bättre. Och sen kan man inte göra allting på en gång. Men det är en viktig del för att göra sporten och travet mer moderna. Så att människor som inte brukar gå på trav kan tänka sig, wow, det här var ball. Det var en cool upplevelse. Och det var bara snygga, fräscha lokaler vi var i med en snygg restaurang som hade någonting. Det tror jag är väldigt viktigt.
Ja, jag är helt enig med dig. Jag tror att det här är en mycket viktigare fråga än vad man har prioriterat under lång tid. Just banorna ifrån ST sida, men att banorna också med sina medel de har gör verkligen, eller borde göra mer, just för att locka, kanske både framförallt travbesökare som har varit på travbanorna tidigare att komma tillbaka, men också nya. Vad är det du ser då i det moderna 2030 på en travbana? Hur ska den se ut?
Ja, men jag vill ju ha den här kasinostämningen. Jag drömmer ju om att man kommer dit en V75 lördag, man får en välkomstdrink, man blir guidad ner till bordet. Det är någon form av värdinnor att likna som tar hand om folk som kanske inte är så vana vid att gå på trav. Efter tävlingarna så är baren öppen. Man får sitta kvar hur länge man vill. Kanske att de har två Black Jack-bord och ett roulettebord.
Vill du ha in kasinorna på travbanan?
Ja, men vänta nu. Därifrån överskottet går till trav, såklart. Men att man har baren öppen, för det vet många som liksom är uppvärmda efter en dag på travet. Vissa har vunnit, andra har torskat, men folk tycker det är kul att umgås fortfarande under travfamiljen. Jag vet ju väldigt ofta på kongressen på Solvalla till exempel, som nu är min hemmabana. Efter tävlingar där, det är det bästa som finns, att sitta kvar, surra, varva ner. Det har varit mycket intryck, gå igenom loppen. Då brukar många samlas i baren där uppe. Och hade det då funnits ett blackjackbord, två stycken, eller ett roulettebord, det är inget nödvändigtvis, men det är någonting som skulle göra upplevelsen bättre där och då. Så hade ju den aftertrotten som finns där, det hade ju varit en publikdragare och kanske någon DJ som spelar lite musik. Säg till klockan 22-23, jag vet inte. Folk har stannat kvar, vi har fått fler intäkter, dels genom baren, dels genom spelborden, och folk har fått en roligare upplevelse. Det är min fasta övertygelse, det är ett exempel.
Ja. Och det kanske är en död fråga där också, sen ATG även kör sådana spelformer också.
Jo, det kan ju vara travsporten, men alltså ATG tillhandahåller ju inte fysiska kasinobord. Då får man ju vända sig till en aktör som gör det. Och så får man ju då prata med den aktören. Men såklart, se till att det stora överskottet ska gå tillbaka till banan och travet. Det ska ju inte vara så att den aktören stoppar pengarna i fickan, för det är ju helt iskallt. Nej. Utan man gör ett avtal med aktören. Aktören får väl någon procent för att de ställer upp borden och tillhandahåller den här tjänsten. Men det stora överskottet ska gå till travet. Det är ju ett sätt att paketera en rolig tävlingsdag. Lite mer kasinostämning. Då menar jag att det ska vara lite mer drag. Jag menar inte att kasinot måste, alltså, eller att de här borden nödvändigtvis måste vara där. Men lite mer drag, lite mer feeling för stämningen. Liksom, så man känner, aha, det här var en jävla ball grej. För det kan jag säga dig. Alla människor jag tar med till en vallalördag, som inte är travintresserade, alla människor vill komma tillbaks. Alla säger, fan vad kul det här var, så det här gör vi om.
Problemet
är ju då att då måste ju man själv vara lekledare eller ha någon som är insatt som är lekledare, förklara allting, och då det blir ju bekostnad av min upplevelse. Så tar jag med mig fem nya, då är min fokus att de ska ha det bra. Men jag kan inte hålla på att ta med mig fem nya varje gång och se till att de har det bra, för då missar jag min egen liksom, ja, mina egna upplevelser, och om det är någon bra spelomgång att man ska fokusera på det. Så att det går ju inte varje gång liksom att ge folk en aha-upplevelse. Men alla vill komma tillbaks och i olika former, och tycker är bland det roligaste de vet. Det är ju ett litet dårhus att vara på en travrestaurang en rolig travdag på ett bra sätt. Och den tycker jag vi ska ta vara på mer.
Man kan summera med glas i handen, lite barhäng, en värdinna och lite spel. Där otrivs du inte.
Nej, där otrivs jag inte. Sen vill man göra bra spel ju. Jag, för egen del är inte jag intresserad av att stå på något roulettebord eller blackjackbord efter tävlingarna. Det är inte intressant med, för jag spelar inte den typen av spel. Men jag tror att i en barmiljö med, säg, ett par hundra personer, då skulle det göra liksom lite tjo och kim där efter travet, tror jag många skulle uppskatta. Det är ju många som tycker det är kul med spel, och då spelar man ofta när man är på trav, alltså på samma tillfälle. Jag tror inte de här människorna, eller 99%, nu vet jag inte, men jag tror inte de flesta av de här går ner på och spelar krog blackjack en vanlig dag. Det är inte det som är kul, det är helt iskallt, utan det är den här lilla stämningen. Man har kanske vunnit lite på travet, man vill bjuda några polare på champagne och stå och spela roulette och snacka skit, till exempel.
Fan vad mysigt det låter.
Ja, men eller hur? Alltså, så här, jag brukar säga, elitloppslördag när du glider in på kongressen där, det är ju den bästa stämningen i livet. Alla är glada. Ja, men det finns inget ställe jag hellre vill vara på någon stund på året än kongressen på Solvalla, en elitloppslördag. Alla är så otroligt glada, det är tjo och tjim. Oavsett hur du går på spel och så vidare, så finns det liksom så mycket att prata om. Och, ja, det är feststämning helt enkelt. Och den går ju att göra, kanske inte exakt på samma nivå, men i olika nivåer på flera travbanor, framförallt på lördagar då när man kör V75. Valla har ju alla lördagar är ju mer eller mindre riktigt bra. Det är klart att den sticker ut väldigt mycket.
Ja. Men det är skönt att du beskriver den för mig och många andra som har missat den. Jag har ju alltid fått komma ner efter att V75, i och med att jag har jobbat V75 allt som ofta, så kommer jag ner när det är evakueringsloppen där. Stämningen är på topp och man känner att här har det varit mysigt under eftermiddagen. Den känslan får man när det är dags för lopp 12.
Ja, men så är det. Och någon ska berätta någon bad beat-historia, hur de klev av i andra på 9 hästar, och den tredje spikar hästen som galopperar över mål, och den fjärde satte dubben, gick ändå back. Ja, du vet, alltså jag älskar snacket, alltså. Jag tycker det är så himla kul.
Ja, jag får hänga på helt enkelt när det är dags.
Men sådär, fler banor måste kunna skapa den, liksom, det draget. Och det räcker inte bara med att ha en halvdass i bar öppen, utan det måste vara fräscha lokaler som, som liksom hänger med i utvecklingen. Och det här blir att många travbanors lokaler inte gör. Vilket sidospår det här blev nu. Det var inte ens meningen att snacka om det här.
Nej. Nej, men det fyller sitt innehåll, tycker jag. Apropå V75 då, härlig stämning. Det var det inte hemma i din lägenhet efter V75s första avdelning förra lördagen. Magnus Ljuse satte dit Axel Ruda. Var tidig på mitt system, den där Axel. Hur var det för dig?
Nej, den var inte tidig på mitt system. Jag hade den som en av omgångens mest överspelade Expressen, för att jag tyckte att han från spår 1 skulle få som bäst tredje inner, men mest troligt fjärde inner. Alltså det var någon sån löpning som du får, för att skulle laddas utifrån. Och
jag känner att du har fått ordentliga käftsmällar i V75 de senaste lördagarna.
Det är helt rätt. Jag har fått det 3 veckor i rad. Det var den här Rom-incidenten bland annat med Gandalf Jam. Och sen var det I Love Paris. Den kunde jag dock leva med, för det var en häst som var svår ur många aspekter. Och jag gillar när det händer oväntade grejer.
Men nu, du hade Rackham också.
Ja, Rackham var också en rejäl... Jag har varit 4 veckor i rad. Rackham var en rejäl käftsmäll eftersom han var borta innan kör. Men det här var också en käftsmäll. Axel Ruda får fjärde invändet på kort distans. Visst, jag vet att det är åbjudet så kan det öppna upp sig. Men att det öppnar upp sig så bra för honom utgången sista sväng, och att han kan köra utvändigt och till 10% eller 12 som man tror jag var på fredagen, det kändes det iskallt för mig. Så jag tog bort honom på många system och fick återigen stå med dumstruten efter V71.
Ja. Vi är alla på lördag.
Ja, fast jag hävdar att jag gjorde rätt ändå. Alltså, det blir fel i det här... Ja, men det gör jag.
Ja. Jo, jag fattar.
Det blir fel i det här fallet, men jag tror att det blivit rätt på sikt att göra så.
I övrigt, vad gäller lördagen, är det någonting att orda om, tycker du? Det var en av 2 storfavoriter som infriade sitt favoritskap. Det var inte Untersteiners Hjälp mig.
Behind Bars,
utan det var Verre Kronos.
Ja, Behind Bars... Ja, det blev lite fel där. Snygg styrning av Jeppson, vill jag säga, som markerar för Peter att han inte vill släppa, vilket gör att Peter aldrig provar. Det kanske var en bluff, det vet man inte. Sen kommer Peter Ingves, det blir ju bra, för Peter Ingves kommer ganska sent. Och det är ju bra att släppa ledningen sent på Åby om du har en lite halvväg häst som då får gå i ryggar. Du vet att den i sin tur aldrig släpper till någon annan, så du får ryggledaren. Nu var inte Jeppsons häst tillräckligt bra.
Stepping Moneyboy.
Den var inte tillräckligt bra. Borde kanske vunnit. Ingves som kom till ledningen var väldigt bra. Peter som drog svarte Peter då och fick döds. För det ska man komma ihåg att i Jeppsons move att släppa till Ingves, det han också gör, det är att han ger den värsta konkurrenten en tuff resa. Så att, och Björn Goop gjorde samma sak med Melby Free för några veckor sedan, eller månader sedan. Det var väl SM-dagen i Stor-SM när han släppte till Hevin Boko sent i loppet. För att han vet att då har han ryggledaren till in på upploppet. Liksom. Om hästen då kanske... Man kanske inte gör det med Ten Royal. Men man kanske gör det med hästar som är... som inte vill ha en tryckare på bortre lång. Utan som kanske vill komma lite bakifrån. Det är perfekt.
Jag låter dig med din härliga skånska dialekt uttala vinnaren av V75-5. Gulddivisionen som vi precis var inne på som infriade favoritskapet och imponerade på nytt. Svante Båts fina...
Very Kronos.
Very. Härligt. Very. Precis.
Very.
Ah, vad bra nu. Han är bra.
Ja, han är otroligt bra och jag vet inte, att Erik kan köra lite hur han vill. Det var bara gasa för honom. Men han är väl lite utav, en utav dem måste han vara. Nu har jag inte alla på rak arm, men årets äldre i Sverige 2020, det känns det som. Han har ju verkligen etablerat sig i eliten, den absoluta eliten ska vi säga. Och jag var i kontakt med lite med Erik och lite runt folk i stallet efter starten på Valla när han var så bra och slog Cyber Lane. Då frågade jag, för jag tyckte att Frankrike borde vara perfekt. Nog för att han står tufft in i de här B-loppen och kanske inte kommer med till Prix d'Amérique, men något lopp eller någon vänster. Men Frankrike var inte aktuellt. Man ställer av honom nu och siktar på de nordiska storloppen nästa år. Det kan inte vara annat än elitloppet, Paralympiatravet och alla de här loppen. Och men honom i elitloppet, han har visst att vara startsnabb. Han är väldigt svår att springa förbi. Han är en kandidat att vinna elitloppet som jag känner.
Det var myror på Vikens High Yield. Enligt många så skulle inte det gå. Barfota hästen. Vikens High Yield i mångas ögon. Vart ju inte ens favorit innan det var klart. Knight Brodde blev ju det på V75-spelet. Men Vikens High Yield vann. Vad säger du om... ska vi börja med det på något vis? Skosurret kring det här som är just nu.
Där fick jag ju rätt då. Om jag fick fel med Axel Ruda så fick jag rätt med Vikens High Yield. Det växte fram mer och mer. Loga var tydlig med att man ville släppa till Vikens High Yield. Vikens High Yield är snabb ut. För hans del var det att svara ut ad hoc. Och bästa hästen i ledningen, även om det var lång distans. Det måste ju vara intressant till det oddset som till slut. Han går 4-10 på tutton. Och alla som är med i Twitch-sändningen Fick ju honom som, jag ska inte säga,
som vi kör klockan 13.00 ja, på lördagar.
Där pratade vi upp honom rejält mycket och det kändes ju rätt när alla gick emot honom. Vi hade ju infon att han skulle komma till spets. Visst, yes. Det finns det ju så här. Hur skulle han funka med skor? Det är en love you avkomma. Vi såg Indra Secret innan V7 som funkade sämre med skor. Det fanns ju den risken. Men jag menar, den risken är ju påtaglig om hästen står i 2.30 eller 2.60. Men i 3.54 gånger, då är det ju en liten risk att ta. Liksom när du vet att en formtoppad Robert Berghäst kommer till spets. Så där hamnar vi ju helt rätt på det. Och det är ju väldigt lönsamt att gå emot liksom draghästarna. För att han var ju allt annat än draghäst, tvärtom. Och då blir det ju för mig väldigt bra betalt. Kan inte göra det alltid, för ibland är det motiverat. Men här tyckte jag att kollektivet var fel ute.
Ja, en kortis bara kring onsdagens tävlingar och en häst som jag verkligen har fattat tycke för. Jag säger det redan nu i början av karriären. Det kanske inte är någon överraskning eller skräll att man lyfter fram en så pass segervan häst efter så få starter. Men jag måste säga att jag gillar, supergillar verkligen, intrycket på Marion Footy Boy som vann igår. Följde du tävlingarna? Ja, det gjorde du såklart.
Såklart att du gjorde det. Ja. Ja, nej men absolut. Startsnabb och just det här att hon klarar att gå felfritt in i svängen, för Erik testar ju rejält från start med sin häst.
Bra synpunkt, David. Ja. Precis det jag skulle komma
och
till.
Och det kommer ju en öm punkt i ingången av första svängen som man vet att okej, nu ska vi se om hästen klarar det här, för det är lätt hänt att Jorma har kastat linorna till den och att han inte riktigt har den på bettet och att det blir
och även i nästa skede när du ska ta upp också.
Ja. Och det är snyggt av Jorma att få hästen hålla sig i trav där, men och av hästen att klara det så enkelt som ni gör. Det känns ju som att galopp finns ju inte i hästens verktygslåda. Väldigt häftig häst, håller med helt och hållet. Blev också imponerad. Det var inte så att den vann, sättet den vann på, utan just den klarade det momentet och sen så reglerbar att han bara kunde ta upp och köra 20 sen helt plötsligt liksom efter den startrustningen.
Du hissade väl Jorma Kontio i hiss och dissa, var det förra veckan eller?
Det gjorde jag. Och
då pratade vi om det här och det här är väl hans styrka, är det inte det? Mitt i prick väl?
Både och kan jag tycka. Jag har nog ganska många exempel på när Jorma har kört gunga också när han överfaserar dem in i svängen.
Ja, men vem gör inte det?
Men Örjan tycker jag inte gör det i samma utsträckning till exempel. Men det Jorma...
Han kör ju aldrig från start.
Nej, men det Jorma gör bra det är när han kör den här, vad heter den som han vann med från Sport 12 i andra avdelningen. Stået som
Chicharita.
Där, alltså nu fick hon ju mjölksyra, där har han ju bästa hästen, så där ska man ju verkligen hylla Nurmus som har satt hästen i den författningen som gör att Jorma kan köra som man vill. Men han är ju bra på att på att motståndarna ska få en tuff konkurrent som bara gasar. Alltså det är jobbigt att möta honom i det läget. Om du kör en annan häst, kör till spets, så vet du att Jorma kommer. Då är det jobbigt ju. Och Jorma är ju bra på att hålla. På tröga hästar är han grymt bra. Och sen på hästar som travar illa. Och så har han enorma körhänder.
Bland kustkollegorna och kustkonkurrenterna till Jorma. Många hyllar ju honom just när han har innersta spåret på bakom bilen. Ja. Han får sån fart på dem. Att han lyckas... Ja, men att få dem att accelerera som de gör just bakom bilen. Och sen håller de i trav också. Ja, men jag står fast i det. Jag tycker att det är en av de stora styrkor.
Ja, men det är också lite om med tajmingen och sådär. Mitt hyllande av Jorma... Förra veckan, det var ju lite grann, jag har skällt på Jorma mycket. Jag tycker att han är taktiskt dåligt påläst ibland. Jag tycker att han kör för hårt i dödens. Han kör mot ledaren, mer mot övriga fältet. Jag tycker att han ibland kör lite för fort vid fel tillfällen i loppen för att han saknar klocka ju. Så att, och att han inte har en plan B i loppen riktigt, utan att han har mycket... Han har sin plan sen. Så, oj, vad händer nu? Jag fick dödens. Ja, då är det helt plötsligt kallt liksom.
Vet du vad Jorma kör i värmningen med sina hästar?
Nej.
17-300 meter.
Alltid.
Punkt slut. Punkt slut.
Alltid.
Ja, naturligtvis inte alltid.
Nej,
men det är 8 fall av 10 då.
Ja, du behöver inte klocka.
Utan klocka. 17-300 meter. Ja. Säger du det så är du hemma ofta.
Ja, exakt. Ja, jag klockar ju om. Nej, precis. Nej, men det han är...
17-300 meter.
Han är ju just på de grejerna vi beskrev här en grym. Men jag vill också hylla honom då förra veckan för att han dels hade vunnit många lopp på kort tid och jag hade skällt på honom. Så jag vill verkligen tycka att han... Och att det är en hedersnubbe liksom. Så att, ja.
Du, vi ska ringa upp en hedersnubbe nu. Kul, eller hur?
En blivande hedersnubbe i alla fall. En kille vi kommer få dras mycket med framöver inom travet.
Hederskille så här långt.
Ja, absolut.
Ja, vi kör väl då?
Ja.
Och då ropar vi upp Mats E. Ljuse. Hallå Mats.
Hej.
Vart befinner du någonstans i landet?
Det är just söndag, för det är lunchtrav i Östersund idag. Så. Vi är där uppe nu.
Då är du hemma på gamla jaktmarker igen. Vart bor du när du är hemma i Östersund igen? För det är väl hemma, antar jag, fortfarande på något vis?
Ja, Det är ju föräldrahemmet då. Men det är Brunf, en och en halv mil utanför Östersund.
Ja, kanon. Annars är du... Ja,
nej, jag tror att Brunflo har väl en känd skidklubb?
Ja, det vet jag inte.
Nej, okay.
Det kanske är så.
Jag älskar när du, inte, när du säger så. Jag får med att det finns, när de tävlar skidåkning typ så SM, så är många från Brunflo.
Men det där var du inne på också när vi intervjuade Oskar Berglund, David.
Ja, just det. Eller det var hur? Ordina var väl från Brunflo.
Ja,
från
Brunflo, precis. Tag. Antonina Ordina, men det var före Mats i ljusets tid.
Ja, det var det. Ja. Sidospår.
Ingen.
Nej, precis. Nej. Du, ska du berätta lite grann om vardagen, vart du befinner dig normalt sett och hur dina dagar ser ut?
Ja, men det är ju Hudiksvall då. Sen ett år bort tillbaka ungefär. Och då, de dagar som jag... Eller jag är nästan på trav varje, stort sett varje dag, men på förmiddagar och sådär då, så är jag med i stallet hos Jan-Ola Persson. Och så sen är jag iväg och kör så mycket lopp som jag får och sådär. Så, det är en ganska lämplig balans däremellan, tycker jag.
Men hur funkar den dealen till exempel nu när du är upp till Östersund och kör lunchtrav där? Då kanske, ja... Jag antar att du inte har några fasta passhästar, för de hade blivit lidande idag i så fall till exempel.
Jag har fått stått inne länge då. Ja. Nej, men jag fakturerar ju de timmar jag jobbar där helt enkelt. Så när jag är där så kan jag hjälpa till att mocka lite bajs och köra häst och så skoja en del. Då. Så när jag inte är där så funkar det ju ändå. Då, men det är väl bra att hjälpa till när jag är där.
Du är inte anställd, utan du kör på konsultbasis mot Persson.
Ja, precis.
Du är en resurs, som man säger.
Mm. Ja, men lite så kan man väl säga.
Men jag får fråga, hur är tanken på sikt? Lärlingsmässigt, alltså nu fattar jag att du prioriterar kanske löpkörning, men känner du att du har gjort dina år i stallarna och vill foka mer på löpkörning? Var står du liksom på den karriärsvägen?
Ja, alltså så jag har inte gjort jättemånga år. Jag är inte så gammal, så jag har inte gjort så jättemånga år i stallarna. Så skulle väl kunna. Nu har jag sagt att jag inte är så sugen på att bli någon tränare, som det känns just nu i alla fall. Då. Men för att vara tränare så skulle man ju behöva mer kunskap runt det och kanske behöva vara i stall lite mer så. Men nu har jag ju satsat mycket på att köra lopp och kan i stort sett, jag kan ju leva på att bara köra lopp också, så, men tycker jag att det är kul att vara med dig i stallet lite grann då, när,
men det här är lite halvt breaking news för mig. Jag visste inte om det här. Du, det är väldigt sällan vi har med någon aktiv som säger, alltså yngre aktiv som säger att jag vill inte bli tränare, jag vill förmodligen satsa på löpkörningen. Du har bestämt dig för det liksom?
Ja, men alltså jag tycker att när jag gick ut gymnasiet så började jag oss. Min bror Martin då, han hade väl en 25-30 hästar och sånt där då i träning. Och mycket hästar var ju på, det var ju helt enkelt dålig kvalitet på en del hästar. Och han hyrde ju in sig på en gård där och jobbade ju 7 dagar i veckan och stort sett. Och fick ha all kontakt med hästägare och lägga ner ett jäkla jobb alltså. Och så var det lite för dåligt hästmaterial och så där. Så det vart ingen riktig skjuts på verksamheten som Martin själv önskade. Han slet väldigt ont och det var ingenting jag skulle vilja, göra i alla fall.
Du blev inte avundsjuk?
Nej, det var det verkligen.
Men man kan ju också ha det på ett annat sätt, som din storbror Mattias Ljuse. Han har väl en helt annan kvalitet på hästarna och slåss i helt annan sammanhang.
Jo, precis. Han har ju, det har ju blivit så att han har hamnat väldigt rätt på det och har ju bra hästägare. Och
det är lockant bra. Eller?
Ja, så det kan det väl göra, men samtidigt får vi höra. Han har mycket att göra han också. Så, och det är problem med personal och ibland kanske hästägare och sådär. Sen stor del också när det kommer perioder när hästarna är sjuka. Kan vara sjuk i ett halvår och ska kunna klara av det och ta sig ur det. Jag tycker att det känns jobbigt alltså.
Det är en enorm reklam du gör för travtränaryrket.
Men vet du vad det är?
Jag
det är
gillar
ju det. Ja men exakt, det är ju uppfriskande också. Ja. Att man kan säga att ja, men förut skulle man ju liksom säga, det var ju nästan fult att säga att ja, men jag vill satsa på löpkörning. Jag menar, här har vi en supertalang i Mats som säger att ja, men jag vill köra, jag kan livnära mig på det här. Det är någonting jag vill. Det är ju härligt, för det nästan alltid ska läggas till, kan jag tycka, David.
Att
det ska, ja, men det är kul och jag kan tänka mig träna och hästar.
Ja, men just,
och så vidare.
Just det här, jag vill forma unghästarna själv. Alltså jag har respekt för hela biten, men det här är ett annorlunda spår. Jag gillar vad du säger. Alltså din ärlighet, det ska du ha kred för.
Mm. Ja, men sen ska jag säga det att jag tycker jag har ju tränat lite hästar själv och sådär. Speciellt ja, nu när jag flyttade till Hudik då. När jag bodde hos Sund och även i Sundsvall. Och det tycker jag är väldigt, det är ju väldigt roligt att träna häst. Det är ingen snack om det, men det är ju pusselbitarna runt omkring som ska falla på plats också. Det kanske inte är lika lätt.
Nej.
Men träna häst är ju fantastiskt roligt. Alltså det är nästan, kan vara roligare än att åka iväg och köra lopp många gånger.
Ja. Du, vem har du som kuskförebild?
Ja, men jag har ju tittat mycket på hur Örjan kör. Det ska jag inte sticka under stolen med.
Nej.
Så det kan väl vara lite han. Sen, nej. Jag kollade några klipp på ATG Play för någon vecka sen här. Jag kom in på Jonne Takter och tänkte då att det var lite tråkigt att ja, innan jag började köra mycket då, så hade han i stort sett slutat och så fick aldrig chansen att lära känna han bättre. Och det hade jag gärna velat gjort.
Varför är du inne på det?
Ja, alltså jag vet inte, men det känns runt Jonne Takter så många kuskar känns ja, men ganska lik varann och på sidan av banan och så där. Men han känns ju speciell på något vis och lite mer som en superstjärna på något vis.
Ja.
Det är svårt att förklara, men han känns som något extra så. Och sen klart jag sett han köra väldigt mycket och ser ut att ha väldigt fin hand med hästarna och sådär. Så han skulle vilja uppleva lite mer.
Jag håller med dig fullständigt. Jag tror att vi är inne, vi tänker likadant där, Mats. David, om jag hade varit kusk, då hade jag velat suttit som Jonny Takter i sulken. Jag hade velat se ut som Jonny när jag kör lopp. Alltså otroligt elegant alltså. Alltså det är helt sjukt. Snacka om snitsare. Ja. Jag håller med dig. Otroligt läckert att se.
Men jag måste bara fråga där. Jag som spelar på trav och konsumerar trav. Jag är också otroligt förtjust i Örjans sätt att köra. Det är ju väldigt många spelare som inte är förtjusta i det sättet. De ser hellre ja, men dödens än ryggledaren. Hellre andra spår än innerspår med en mindre spelhäst och så vidare. Hur lätt är, för att jag förstår att det är lite svårare att göra som Örjan än vad det är för mig att ja, men så här, hoppas han kör som Örjan. Det är lite svårt att göra själv. Hur resonerar du runt det?
Ja, nej, men så kan han väl från början. Det var ju om man backar 3 år i tiden för min del. Då var det ju så att körde man den här som har spelat till ja, inte vet jag, men 7-8 gånger pengarna mindre, då var det ju då vågar man inte köra invändigt i stort sett. För då var man rädd för att sitta fast och att det skulle bli lite liv runt det. Men nu det struntar ju nu för tiden i alla fall. Så nu händer det att jag kör varje tredje invändigt istället för ja, andra ytter eller döden sånt där med favoriter. Det händer ibland.
Och framförallt gissa om du ska köra häst, om du är regelbunden kusk på hästen, att du kan ta betalt på att du bygger upp formen till kanske en kommande start.
Ja, men så kan det vara några gånger. Och det kan väl vara fördel som får köra. Och många av Jan Olofs hästar varje gång då, så det var speciellt han kanske, om man ska ta ett exempel då, som Paul Brage. Gick väldigt bra en period i somras, så det var han fick, ja, det var någon gång där på Rättvik innan han började gick väldigt bra, så man fick sitta fast då, och känna sig morskt, så det känns som att han hade nytta av det senare.
Okay. Du har ju 3 brorsor i det här, Magnus, Martin och Mattias. Vad skulle du, om du får beskriva körstilarna på er bröder, hur skiljer de sig åt och vad är lika och så vidare?
Ja, men ska man...
Har vi någon mer offensiv pilot än någon annan i brödraskaran där?
Ja, men alltså jämför man mig och Magnus så kanske, då är väl Magnus lite mer offensiv. Det känns väl så. Okay. Jag tycker att jag själv har blivit lite mer offensiv sista tiden. Svårt, men det tycker jag väl att han, det har väl han varit stort sett hela tiden, att han har varit lite mer offensiv än vad jag var.
Ja.
Sen Mattias vet jag inte exakt hur man ska beskriva så. Men jag tycker han är väldigt duktig kusk, alltså. Han kör ju bara nu kör han ju bara sina egna hästar i stort sett.
Mm.
Backa av några och då kör. Det var ju innan någon olycka där, så då körde han en hel del åt andra också, men just det. Nu kör han ju bara egna hästar då. Men att han hamnar ofta rätt på det i loppen, och det, jag tycker väldigt sällan man ser att han tar några fel beslut i loppen, tycker jag i alla fall.
Jag måste fråga om en annan sak runt era, hur ska jag säga det, genombrott. Du har alltså i år kört in 14 miljoner, förra året 6. Din bror Magnus då, som jag jämför med i det här fallet, har jag kört in 18, förra året 10. Hur kommer det sig, och du är född 98 ska vi säga, och han är född 2000. Varför har ni liksom slagit igenom samtidigt?
Ja, det vet jag väl inte riktigt så, men det var väl mina första år var ju väldigt väldigt tröga och dåliga helt enkelt. Magnus hade ju, han gick det bra för, ja, i stort sett från början han började köra. Eller det gick bra från början. Ja, det vet jag inte. Det var, han var väl bättre helt enkelt. Nej, men jag vet inte, han, det gick väldigt bra för han helt enkelt, och det har gjort hela tiden. Och sen tror jag att det har jag haft nytta av nu sen då, att vi är bröder då. Och det blir, det känns som att folk förknippar oss på något vis. Så det tror jag att jag har haft stor hjälp av, att Magnus, att det gått så bra för Magnus, att folk har fått upp ögonen för mig också lite grann. Så och sen var det ju så att väldigt, om man för 2 år sedan kanske, det var om vi, när det var anmälningar till lopp här uppe, så var det väldigt ofta att Magnus var uppsatt i första hand, och så var jag uppsatt i andra hand på hästarna, eller efterhand om man säger så då.
Mm.
Men det har väl ändrats lite grann nu också, att nu får jag få chanser på bra hästar också. Så eller det har jag fått tidigare också, men det var ganska tydligt där ett tag, tyckte jag. Det var ju så att det gick ju bättre för Magnus också, så han skulle ju ha chansen för mig så fort.
Men var det jobbigt det? Alltså jag menar, man sitter och väntar på anmälningslistorna och så har man lite förväntningar och ser vilka man är uppsatta på och så vidare, och så man börjar klicka i och så ser man att brorsan är, ja, vid de fallen före då. Vad tänkte du kring det då?
Jo, men lite frustrerande var det, men samtidigt förstod jag också, för att det gick ju klart bättre för Magnus än man gjorde för mig, så det var inget konstigt med det, men
nej.
Frustrerande var det, var ju.
Jag har en fråga geografiskt. Magnus har ju flyttat, eller har ju Solvalla som hemmabana numera, men du har fortsatt då Hagmyren. Hur ser du på det på sikt och Norrlandsregion? Det är ju väldigt avstånd till banorna, kanske lite mindre pengar att köra om, men vad det är södra Sverige. Hur ser du på det?
Jo, kanske lite grann svårt, men jag tycker även om man kollar lite grann så är det är ganska stor skillnad på, ja, men antalet kuskar här uppe i Norrland jämfört med om man ska jämföra Solvalla, Eskilstuna och de där banorna. Det är väldigt, det är mycket svårare att få styrningar där nere än vad det är här uppe omkring. Men det är klart att vi har ju etablerat oss mer här uppe också, så då, men alltså det är tuffare konkurrens söderut helt enkelt. Så men jag tror att det kan vara ganska klokt då. Och ja, Hagmyren känns lämpligt. Då kan jag ju även köra söderut då, och även köra på de banorna som jag kört på tidigare norrut också, så det tycker jag har varit lämpligt med Hagmyren.
Fast du är väldigt ödmjuk nu här. Det här är ju nu. Alltså, du är 22 år. När du är 26, 27 säger vi. Alltså, de här äldre kuskarna som vi pratar om, de blir också äldre och kommer kanske inte köra i samma utsträckning. Det är ju ändå ett garde som är runt 55 plus, även om en kurs har sina bästa år kanske mellan 40 och 60, nu gissar jag bara, men du, hur ser du på liksom om 5-10 år?
Ja, det är klart att det kan vara annorlunda då, det kan du ju helt enkelt, men ja, får se då, men det känns så, det känns just nu i alla fall, känns det bra att ha det så här. Jag har ju ungefär 2 timmar till Arlanda, så jag kan flyga till, ja, men jag ska till Boden och de där banorna och även söderut om det V75 på Åby eller Jägersron och sånt där, så kan jag ju ofta flyga då och väl. Så jag tycker att det är ganska lämpligt som jag har nu.
Du, jag tänkte på det, ni är 4 brorsor och ja, ska du ta oss bara in liksom, var det självklart för, du får väl prata både för dig själv naturligtvis, men också lite grann för de andra också, var det självklart för er allihopa att det skulle bli trav med tanke på er bakgrund och så vidare?
Ja, men det var det väl i stort sett. Det var ju, mamma och pappa hade väl hästar då, innan vi föddes, så från mammas sida så hennes föräldrar hade ju hästar och även ganska några bra hästar och sådär. Och pappa, de bodde ju, pappa var uppvuxen bredvid Sundstravet, så han fick väl intresset därifrån. Så ja, som sagt, de hade hästar och då var det väl lätt för oss att halka på, och så vart det bonetrav och sådär. Så. Sen hade vi väl några, jag tror vi spelade fotboll och innebandy, jag tror vi gjorde det allihop. Svåra, men det var nog trav som var det största intresset. Det var Martin som halkade av det på ett par år, tror jag.
Ja.
Från travet, om man kom tillbaka där. Jag vet inte om man var 13-14 eller sådär då kanske. Men han kom tillbaka till det.
Jag måste bara hänga i det vi snackade om lite grann tidigare här. Men du kör imorgon till exempel fredag V64 Solvalla, alltså en vanlig V64 dag, och du är där och kör 5 hästar, bland annat åt Björn Goop. Apropå det här med att köra mer söderut. Alltså du tar gärna den... nu kör du kanske inga jättechanser på Solvalla imorgon, men du tar gärna vägen till Solvalla för att det är ju Solvalla och större lov. Eller större bana, kan man säga så?
Ja, så är det ju. Jag har fått kört en hel del på Solvalla nu sista... kan det vara halvåret kanske. Och det är ju... Med Solvalla, det är ju... Det är lite speciellt att åka dit. Ja, det är ju nationalarenan och sen hela anläggningen med omklädningsrum och hela anläggningen är ju som något helt annat än vad man jämför med de andra banorna som vi tävlar på. I alla fall här uppe då. Sen Åby håller väl lite liknande klass då, men jag tycker att Solvalla är ju, det är häftigt att komma dit och köra. Jag skulle tro att när kuskar kommer, tränare kommer från Norge och Finland har inte varit någonting, men jämför man med Norge då, med deras Bjerke som är deras nationalarena och jämför det med Solvalla, så är det ju i alla fall, tycker jag, som natt och dag. Så det måste ju vara som en ny värld att komma till Solvalla, för det är en häftig arena tycker jag.
Vad kul att du säger det här, för det här, jag vet inte, det snackas ju mycket om svensk transport, om bredden och om nu sköt man till nya pengar till nästa år och det ska vara mycket på bredden, och då många liksom i eliten tycker det här är fel. Du behöver inte ta ställning i den frågan, men du tycker att det är viktigt att vi har liksom, eller jag kan säga så här, jag gillar det du beskriver, att vi har ett travets tempel, att man ser upp till det, att det är stort att komma dit, att det är fint att komma dit. Kan du hålla med om det? Kan du förstå att det är viktigt med de nyansskillnaderna mellan banorna?
Ja, precis. Det är det ju. Så det är väl viktigt att man ska bevara det, att Solvalla är. Att det ska vara huvudplatsen.
Ja.
Så, men sen måste man väl även fortsätta hålla lite kvalitet på banorna runt omkring. Vissa banor håller lite för dålig kvalitet tycker jag i alla fall. Med stallbackar och sådär.
Kan du säga någon du tycker är sämre?
Ja, men som vi tävlar på här uppe så är det väl, det är ju, vad ska man säga då, Skellefteå, Solänget, de skulle kanske behöva lite
ansiktslyft, om man säger så då.
Ja.
Sen är väl kanske en del banor söderut som jag har sämre koll på dem. Men det är väl de är första hand jag tänker på i alla fall.
Ja, jag är den första att skriva under på att pengar måste gå till att rusta upp anläggningar. Det gäller ju inte bara publikplats utan det gäller även stallområde och så vidare. För att vissa banor är som att komma till, ja, till en öststart på 60-70-talet. Det ser ju förfärligt ut och det är ingen publik som går dit i år. Så där är jag helt med dig att vi måste rusta upp anläggningar.
Ja visst, men sen vill man ha att Solvalla ska vara lite, ska vi vara extra komma dit. Det är väl bra om det är så. Mm. Det är ganska viktigt att det är så.
Ja.
Du, jag tänkte innan vi går in på V75 hästarna här nu till helgen. Hur många championat har det blivit? Som David var inne på, ett fantastiskt år har du ju haft. Men hur många championat har det blivit hittills?
Ja, 3 i år och så 2 under fjolåret, så 5 stycken.
Mm. Vilket är det som väger tyngst?
Ja, jag vet inte riktigt. Det var ju... Ja, i år det var det ju på hemmabanan Hagmyren. Det var kul. Även om jag efter halva säsongen ledde med... Ja, jag vet inte hur många segrar, men det var... Folk gratulerade till championatet ett år stort. Sen vann jag väl knappt ett lopp under andra halvan där, så det var ju... Innan det var klart så var Olsson nästan i kapp och det avgjordes i sista loppet.
Åh jäklar, i sista loppet?
Ja, han var tvungen att vinna sista loppet och jag var avstängd sista tävlingsdagen där. Mm. Så det var lite spännande och satt jag på. Då hade jag med restaurangen öppen där, så jag satt på restaurangen då.
Okej, okay, så du satt och jobbade bort Olsson?
Ja, det kan man väl säga. Det är klart att jag gjorde det. Spelande några lopp där, för spel brukar inte ha något tur. Så det,
ja, det här är en episk story. Du satt där i smyg liksom, på restaurangen på banan och skulle jinxa Olsson liksom, genom att spela på honom.
Ja, visst. Han hade en häst där i punkt-1-loppet som jag tror han hade väl... Den hade väl inte fått pengar i 5 sista starten. Kollar man loppkommentaren så stod det tappade mycket varenda start. Så jag tänkte att det skulle vara lugnt. Så jag kommer att spela hästen ändå. Då. Och han lyckades få fart på den här hästen. Och var ju 2 i mål och såg lite segerfarlig ut genom sista sväng. Så det var ju lite... Det var lite nervöst, men det gick ju bra som tur var.
Ja, men vilken skön story alltså.
Ja, verkligen.
Det här gillar jag. Alltså alla andra, championat är inte så viktigt och så vidare. Det här är liksom konkret. Jag spelade på Olsson för att jag skulle liksom jinxa honom mer eller mindre. Det är skitbra.
Ja, det är jätteroligt. Apropå sista tävlingsdagen och championat, det var ju en sån häftig strid. Vi måste också nämna det såklart. På Östersunds travbana under fjolåret. Ska du berätta för våra lyssnare vad som skedde?
Ja, det var ju lite liknande där då. Det var ju mellan jag och Magnus som stod då, mellan då. Och så, jag vet inte om vi hade lika många segrar eller hur det var, men jag ledde väl i alla fall inför sista loppet där som jag inte körde då. Så körde Magnus en häst som hade väl lite chans att vinna loppet i alla fall. Så det var ju Det var ju väldigt spännande det också. Men,
så hade han vunnit då hade han tagit championatet eller?
Ja, precis. Så då tog
spelar, du, spelar du på?
Ja, jag kommer inte ihåg om jag gjorde det. Kanske gjorde det, jag kommer inte ihåg. Det är möjligt.
Ja, det är bra.
Vilken bra jinx du har där om du inte vill att de ska vinna. Bara lira på dem.
Ja, det är skitsmart.
Du, innan vi pratar V7 bara kort. Det är ju... Det snackas ju om att det är ett gäng som åker bil mellan banorna. Det är Magnus, Rickard Skoglund och Uffe. Är det så?
Och svarar att vi...
Nej, alltså det snackas om att... Eller, alltså när man åker till tävlingar så kör ju Magnus, din bror, Rickard Skoglund och Uffe Olsson i samma bil. Vet mycket, de åker tillsammans på tävlingarna. Är det så?
Mm. Ja, men det blir ju en del.
Men du har inte kommit in i det gänget där utan du kör med själv då?
Ja, då, men jag åker en del också. Så det är nu när vi... Speciellt när jag åker norrut mot men Umeå och Solänget, de där banorna, då åker vi ju en del av lag. Okay. Det gör vi.
Men det är klart att de bor
ju lite grann på samma punkt där nere, så det blir ju, de utgår ju från samma ställe, så de åker till till Örebro och de där banorna, då åker de i lag, men jag kommer lite en annan väg då, så då åker jag ju själv.
Jag fattar. Du åker själv oftast, du åker inte med någon annan?
Nej, jag åkte en hel del med Perssons hästar.
Okay.
När de har startat, men annars blir det ju att jag åker själv. Okay. Det mesta i alla fall.
Ja. Ska vi rulla in på V75-man, David?
Ja, V75 Bergsåker. Vad tycker du om Bergsåker?
Ja, men det är väl lite av favoritbana att köra på. Det blir ju just nu då, speciellt under vinter halvåret när Hagmyren stänger igen, så blir det ju, kan man säga att det blir min stort sett hemmabana då. Ja. Tar väl en knappt timme att åka dit och sådär, så och sen är det ju för oss kuskar så är det bra anläggning, så att det är ganska bra omklädningsrum och kuskrum och sådär. Ja, men trevligt att köra på helt enkelt.
Du, i V75 första avdelning, har du någon koll på totalt osträckade Castanovas Isu, eller ska vi hoppa den?
Ja, jag har inte kört den så, men jag har sett den gått hyggligt någon gång emellanåt så då, men det blir väl tufft på V75 skulle jag tro.
Det är ju jänkarvagn första gången på väldigt länge. Jag vet inte om det är någonsin, men det är ju alltid en faktor. Vad tycker du om jänkarvagn att köra i den?
Ja, men de hästarna som det passar på, det tycker jag kan vara. För det är ju så att det är, på en del hästar ger det ju effekt helt enkelt.
Man måste väl tro att Johnny Takter älskar jänkarvagnen, va? Eller hur? Det måste man väl tro med tanke på stilen, va?
Ja, men det kändes så i alla fall när man kollar på.
Ja.
Tveklöst.
Nej, men så det tycker jag väl att på en del hästar passar det ju bra, och då kör jag gärna i det.
Ja. Du, V75s andra avdelning, kan du hjälpa oss lite grann? Det kommer ju ett gäng ifrån ert stall där, säger jag, ert John-Olof Perssons stall. Du kör ju själv BV Rune, men nu sätter du in häst BV Rune mot de övriga.
Jag tycker att BV Rune är ju, han är en ganska, han är stark och rejäl, och känns som att han är väl 5 år, va? Måste han vara.
Ja, det är han. Ja.
Så han, det är väl ofta, kan det väl vara lite tuff säsong för gallbroderna när de är 5 år, att speciellt när de har pengar på sig då, och växa in i de högre klasserna. Men det känns som att han har potential att göra det. Han är väldigt, väldigt rejäl att gå in ända in i mål och sådär, så det ska bli spännande framtid med han.
Nu möter han ju bra hästar i både Åsrud Vilja och Våler Nikolaj, men finns det chans, tror du, att BV Sture eller Belfax från stallet kan ta 20 på BV Rune?
Ja, det är väl inte omöjligt. Han är lite knepig från början i våldstart, BV Rune. Ofta brukar han tappa en del då, han blir väldigt spänd och sådär, så det är klart att förmodligen kommer de kunna vara i kapp ganska fort. Men sen, jag tycker inte att han är just något sämre än vad de två är kapacitetmässigt, tycker jag inte.
Nej.
Så uppgiften totalt sett?
Ja, så skulle han trampa iväg ganska bra, så är det klart att då, och få lite försprång på dem där, hade ju varit tacksamt. Då kan han väl dyka upp bland de tre i alla fall, det känns väl så, men det känns ju tufft att slå rollen Nikolaj och Vilja där. De är ju...
Vem tror du är bäst av de två, du som har koll på kallbloden?
Ja, men jag har sett nu att hon verkar ju bli mer övertrodd, Åsrud Vilja, men jag tycker väl nästan att, ja, men som rollen Nikolaj var på Solvalla.
Ja, fruktansvärt har han gått alltså.
Ja, visst. Ja, hela säsongen har ju varit, han har ju sprungit över 1 miljon, va? Så han har ju varit ruggigt bra hela säsongen. Jag tror att det är jämnare mellan dem än vad det verkar sträckas och tippas inför.
Ja. Då är vi eniga. V75s femte avdelning, så har du Otrolig och så fin. Hur långt kan det räcka där?
Ja, men det är en rätt bra häst. Så nu fick han spår 8, tror jag han fick.
Just det.
Så att vi får se vad vi kan hitta på då, men det är en rätt kapabel häst, så, men det ska väl stämma väldigt mycket för att han ska kunna vinna loppet, det tycker jag.
Ingen feeling för att det kan bli seger, nej.
Nej, då ska vi ha väldigt mycket tur i sådana fall. Det känns så i alla fall.
Och sen V75-6, gulddivisionen, kör du alltså From the Mine, som för mig var han ju död för 3 veckor sedan, mer eller mindre. Det lät ju så att det var väldigt illa med honom, och nu är han i startlistan. Jag blev väldigt förvånad när jag såg honom. Vad säger du?
Ja, precis.
Just det, ska du berätta kanske också vad som hände där, David? Det låter ju hemskt när du säger så.
Ja, men alltså jag vet faktiskt.
Det var väl någon koliksväng, vad var det, Mats? Har du fått? Ja.
Ja, precis. Och man tog också väl bra ur då. Och, ja, de, jag har inte lagt in med någonting där, men de veterinärerna så här, tyckte att det gick bra att starta, så då hoppas vi att han inte har tappat någonting på det där då, och att han är kan, eller ja, att han inte har tappat mycket i alla fall på det, så han kan vara någorlunda som han var senast.
Hur var han senast, tycker du?
Nej, man var väldigt fin. Han, det vart ju enkelt i ledningen och sen fick vi köra långsamt och det vart en snabb avslutning då, men det tyckte jag inte, jag tyckte han gjorde det på ett väldigt bra vis, så jag var nöjd med.
Hur ser du på uppgiften nu då från spår 8?
Ja, det var lite synd att vi hamnade så pass långt ut. Sen är ju väldigt, ja, jag har ju bara kört den en gång då, men han kändes ju väldigt explosiv speciellt första bitarna, bilen släppte då, så vi får se lite grann vad vi gör, om vi prövar framåt, eller för det var väl diamanten invändigt, sen vet jag inte hur de andra riktigt öppnar, men kanske inte helt omöjligt att vi kan.
Nej, det är inte några jätteraketer innanför förutom diamanten.
Nej, så det känns väl som att det kanske inte var omöjligt att kunna ta sig över i dem utan att behöva lägga allt för mycket då. Ja. Så vi får fundera lite grann hur vi lägger upp det så då. Mm. Men sen har jag ju visat att han räcker mot de ja, bästa hästarna i gulddivisionen, så klart att vi ska vara lite optimistisk kring han. Mm.
Vad ska han undvika from the mind, David, innan loppet?
Det var ju sjukt. Det var ju på Östersund. Han årsbutade. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Han var ju kass i årsdebuten. Och så sa ju Katarina Nordqvist att han är i nivå, att det var någon dammsugare i stället de smällde på som gjorde att han blev helt galen. Kommer du ihåg det?
Nej, jag har inte hört.
Du har inte hört det?
Nej.
Han årsdebuten. Det var helt sjukt på Östersund. Det var liksom, alltså kom ju från succéåret. Han vann ju någon final där för Magnus på Valla förra året. Så återbeter han på Östersund och såhär Grand Slam 75 dagar. Så var han ju helt likväg. Så fick man höra efteråt att anledningen var att de drog på någon dammsugare i stallet. Som gjorde att han blev helt galen efter. Och liksom, ja, jag vet inte.
Det kan hända allt möjligt. Ja. Oh, inte lätt att räkna ut det. Jag hade inte räknat ut det då. Eller?
Den är jobbig som spelare.
Ja. Ta på. Oh,
ja, vi släpper dammsugarresten.
Ja, V77, du kör ju kanske på för din bästa chans. Rossi Palema, hon är startsnabb, eller han är startsnabb. Du har spår 2 på kort distans och det är jänkarvagn igen. Vad säger de uppgiften här?
Mm, ja, det såg ju, det vart ju bra med spår 2. Så nu vet jag inte då hur hästen invändigt.
Nej, den är snabb ut, den ska helst.
Marshall Match.
Ja, ja. Så det kanske blir, ja. Om det blir svårt att ta sig förbi den, då var det lite synd. För han har ju tävlat bra från ledningen. Så vi får se hur vi lägger upp det. Men får ju oavsett förmodligen få ett bra lopp från andra spåret.
Hur bra tycker du den här hästen är?
Jo, men han var ju... När han vann V75 i Skellefteå så jag tycker han gjorde det riktigt bra och gjort bra lopp även efter det. Då. Senast var det ju... Var han ute ett lunchlopp på Bergsåker och så när vi kom ut i defileringsvolten så var det knappt någon luft i ena hjulet där på jänkarvagnen, så då gick inte att köra så då så åkte jag av banan och försökte hitta en ny vagn då, för att djuren till jänkarvagnen det har de ju inte i.
Ja, just det.
Inte på banorna som man kan byta till i smedjan då, så skulle vi leta efter en vagn där hos Pilström och han hade ju ingen där då, så hade han någon häst i loppet innan som var på dopingen så skulle vi låna den vagnen, så det vart ju utdraget och kom ut. Då hade man stannat klockan på kanske 2 minuter och så där när vi kom ut och ja, fick köra en halvdan provstart bara, och det vart ju en konstig uppladdning och så fick han gå i en vanlig vagn då, så där så. Sen fick han en tryckare under loppet därefter när vi hade lugnat ner och så där, så han gjorde ett bra lopp häst.
Han gjorde ett jäkla bra lopp det, som du säger, uppe på Skellefteå. Du kommer ihåg den, var David, i början av oktober, Cab Lane, ja, precis. Ja.
Ja, visst.
Ja, vilken är bästa segerchansen om vi ska summera det på förhand, tycker du?
Jo, men det är väl Rossi Palema i sista avdelningen, det tycker jag.
Mm. Att det är skor runt om nu, hur känns det just på den hästen? Det har ju bara varit barfota fram på han tidigare.
Ja, jag vet inte. Det är klart att någon fördel är det väl inte, men förhoppningsvis ska han väl klara det också. Det måste vi tro.
Ja. Ja, men helt underbart, Mats, att få prata med dig om ditten och datten.
Vi har kunnat prata en timme till, känns som. Det var mycket sköna grejer som kom upp här. Du ska fortsätta vara frispråkig på ditt sätt. Att du säger vad du tycker och känner och så vidare. Det kommer du komma väldigt långt på. Det ska du veta. Inga så här floskler och grejer. Det är vi klara med inom travet. Utan man säger vad man tycker. Sen behöver man inte döma ut folk för det. Utan man kan bara säga vad man känner. Att man tycker det är roligare att köra loppen och vara i stallet. Det är osvenskt, men jag gillar det som fan.
Ja, det var kul att vara med och snacka lite grann.
Ja, härligt att du var det. Vi är mycket tacksamma. Stort lycka till. Vi håller en extra tumme för dig, eller hur, David, på lördag?
På lördag så håller vi connection.
Bra.
Det är bra. Toppen, sköt om. Ha det bra. Tja.
Samma.
Hej. Jag älskar när du säger till våra gäster: vi håller connections. Vi håller connection.
Ja, det är ett bra sätt att etablera en relation med folk med aktiva som man inte känner. Ja, det är en episk story. Man ser framför sig Mats Ljuse sitter på stallfiket på Hagmyren och sitter med liven uppe på mobilen och lirar på fullsam att han ska vinna. Det hade varit ännu bättre. Nu är Mats ung, han är 22, men det hade varit ännu mer bättre om han hade fått skruva storyn som att han satt och söp där inne liksom. Satt och söp liksom och var så här bitter på Olsson för att Olsson inte skulle vinna liksom.
Ja, exakt.
Och vad frispråken är. Vi hade ju en bild av att Mats Ljus kanske skulle vara lite mer tillbaka dagarna. Jag hade det liksom, men han säger ju vad han tycker. Sen behöver man ju inte vara extravagant i orden, utan man kan ju säga det med små medel. Positivt överraskade, riktigt skön snubbe.
Frågan är om man kan vinna någon lopp på V75 nu till helgen då, på lördag. Vad säger du generellt bara när du skummar omgången?
Ja, men det ser väl okej ut. Det är några ihåliga lopp.
Bergsåker gillar man väl, va?
Ja, det gör man. En Norrland som gång i vintern är inte riktigt min melodi när det gäller att spela på trav. Men tycker jag att det ser okej ut. Men du har ju pluggat lite mer än mig hittills. Så att du får väl agera expert, så jag är proggy leader.
Ja.
Du kan bjuda på en spik och tre drag i varje fall.
Okej, kul. Men jag har fastnat för lite samma faktiskt som Mats var inne på i V75s andra avdelning. Han lyfte ju Våler Nikolaj. Det är ju jag också, för just nu så är jag i alla fall i pratande stund. Han hälften så mycket sträckad som
han är 26 Vilja, och Åsus typ. Vilja är 47. Ja. Nästa hälften.
Visserligen skor på Våler Nikolaj, men jag har ju lärt mig av Dave, David, vi kanske inte ska ta så hårt på det där ändå trots allt. Och med den formen som Våler Nikolaj har och det han har visat, Erik upp måste ju passa som handen i handsken på Våler Nikolaj också, så tror jag att han ger Åsrud Vilja en ordentlig match. Jag tror han har bra chans att vinna det där loppet. Kanske jag ska gå rakt ut på honom innan det är klart. Det är feelingen just nu i alla fall till de här procenten. Sen kanske det jämnar ut sig innan lördagen är klar.
Ja, vi har lärt oss av, du skulle ju spika någon, var det Saren Fass, han skulle vinna enkelt på Eskilstuna, sen så vill du inte ha med honom när han startade, sen gick. Så var lite försiktig i uttalanden, så är du snäll.
Ja, men jag vet, men det, nu skarvade du.
Ja, lite kanske.
Mer då? I V75s första avdelning, ge mig ditt intryck bara spontant, vad du tycker om Sir Henry P. Hills senaste starter. Visserligen också den barfota skor nu, men vad säger de intrycken?
Nej, men det viktigaste är att den har form ju. Och, det är ju
och vilken form har han?
Alltså det är också sånt exempel. Jag tror, det är klart att han kommer bli lite sämre, men det gäller ju hela loppet i sig, så att jag tror inte det är någon jättebyggig.
Nej, han var väl bra bakom Dragster senast, och prestationen gången dessförinnan ska vi väl knappt nämna. Den var ju äckligt bra faktiskt när han hängde av Vagabond B som gick med i ryggen där. Spår 12 nu kanske gör också att han dras ner lite grann på sträckan. Jag hoppas det i alla fall. Jag tror inte att han är något sämre än de där som blir mer sträckade, som har bättre utgångslägen. Så att följ gärna ner norsken när det är dags. Richard Skoglund med Sir Henry P. Hill, så tror jag att han har bra chans att inleda V75. Du får ta med den så att du inte åker på en ny käftsmäll helt enkelt.
Nej, jag vet. Men jag kommer säkert gå på min favorit här, Viking Brodde, som jag alltid betalar väldigt mycket för. Jag vet ju att han är en av de bästa hästarna i Team och Stall i grund och botten. Jag älskar modellen, jag älskar hästen. Men det har blivit några tuffa lopp för mycket. Lite skumt matcha där i våras när han gick ut i ett långlopp och sen så Harpers veckan efter och tappar formen på det. Men nu är han i början av en ny formcykel. Och jag tror att han är bästa hästen i grund och botten i det här fältet. Det känner jag ganska säker på. Men sen är det klart, det ska funka också. Men nej, Viking Brodde måste, kommer jag vilja ha med oavsett.
Ja. Sen flyttar vi oss till V75s tredje avdelning, där det inte är speciellt mycket sträck i nuläget. 10% på nummer 10, Welk, som sitter i andra spår direkt. Passande lopp för hennes del, skulle jag vilja säga. Lennartsson upp, skor där också, I know, men jag tror att hon har bra chans att spira ner det här gänget till slut. Hon är inte sämre än någon annan. Får hon ligga på rulle så har hon en ganska så tuff sista 500-600 meter som hon kan gå, Welk, så att den är tidig.
Ja, jag ska bara flicka in och säga det om Viking Brodde. Jag vet att han galopperade precis efter mål senast och det var inget optimalt intryck. Så att jag är fullt medveten om det, men jag gillar hästen i grund och botten. Ja.
Sen skulle du klämma mig på en till, va?
Ja, en tredje måste vi ha.
Du får väl... Nu, hjälp mig nu här. Vart kommer vi landa någonstans på surret på dammsugarhästen i V75-6 med tanke på den här koliksvängen som vi nämnde med Mats också?
Han kan ju få spets. Alltså, diamanten är ju snabb utom att skickas. Så är det ju. Det finns ju att Antonio Trott och de här... Alltså,
det är ganska så trötta starthästar.
Okej, någon gång, ja. Men det finns att diamanten tar ledning i det första skede och att From the Mine i hög hastighet kan få överta från diamanten. Det håller jag inte alls som omöjligt. Däremot så är jag ett starkt frågande till att han hade kolik för 2 veckor sedan.
Jag vet, och det var lite dit jag ville komma. Ja. Vart hamnar vi i surret på From the Mine? Är han bara en någorlunda skick trots den här hemska koliken som han har råkat ut för, så... Jag tror inte hon skulle starta annars.
Nej, det kan man tycka. Men samtidigt kan jag säga att liksom, hästen startar om 3 veckor igen. Och så läser man intervjun. Hästen behövde nog loppet efter koliken som han hade fått dessförinnan. Han har ju uppenbarligen stått över jobb ju. Så, att, så att det är klart att det är frågetecken för mig. Men jag gillar också tänket här i löpningssnöret. Han är ju otroligt löpärlig, hästen. Så skulle han komma till ledningen så byter han nog från sig bra där. Framförallt som ingen kanske vill göra jobbet. Ja, kanske han tunnit trott då efter en stund. Men
förberedelserna har ju såklart inte varit de bästa. Nej. Så är det. Men den är bara 9% mot de här hästarna. Och jag tycker inte att det är den svettigaste gulddivision vi har sett. Och över 2,6 så är han så pass ärlig som du säger också. Att han har en hyfsad form, inte tappat för mycket. Så är 9% i alla fall i underkant. Det vill jag säga. Mm. Jag jobbar in dammsugarhästen helt enkelt på lördag. Vi får se hur det går. Ja. Jag kanske hinner ändra mig också innan det är dags.
Ja. Ja.
Bra David, var du nöjd så vad gäller V75?
Ja, fick man lite mer kött på benen, så långt. Men vi är ju tillbaks på Twitch som vanligt 1 på lördag. Även om det inte gick vägen på V75 så hade vi massa andra spelformer där vi hade citat total lekstuga i den Twitch-sändningen. Så att det är även en hel del annan bra info och andra bra spel som vi kommer med där. Så att det kan vara värt att hänga på.
Du vet vad det är nästa onsdag också?
Det är jackpot. Det här gillar jag. Det var ju länge sedan det var jackpot V86. Det känns som det var evigheter sen. Man blir otroligt peppad nu, alltså inför nästa onsdag med jackpot på V86, så att man får läsa på den grundligt. När de kommer 3 på rad blir man ju lite liksom less. Utan nu känns det skitkul. Då ska vi vara helt pålästa.
Ja, det lovar vi att vi är helt enkelt. Det är nästa onsdag alltså. Nu är dags för veckans avslutande punkt. Ni vet vid det här laget vad det handlar om. Hiss och diss! Yes, och jag börjar den här veckan vad jag förstått, David. Du har letat fram en diss.
Ja.
Yes. Och det är lite kul det här. Vi brukar ju säga det att vi kan väl försöka ta en hiss och diss som inte är alldeles uppenbara.
Nej.
Det måste väl någonstans vara målsättningen ändå med den här punkten. Med att hitta någonting ute i kanten. Men jag går rakt i fällan den här veckan och hissar travtränaren som alla pratar om just nu med ett sanslös form på stallet helt enkelt. På de 20 senaste starterna så har Timo Nurmos hur många segrar, David?
Vad sa du? 12, va?
Ja, 12 på de senaste 20. Jag kan ju gå längre ner och kolla listan också. Vi hittar samma statistik i stort sett ju längre ner vi går på flera starter också. Men det är ju makalöst hur hästarna såg ut. Såg du Hawk Cliff när han värmde igår inför tävlingarna?
Nej, jag kollar sällan på värmningar. Däremot såg Hawk Cliff hur han rundar dem väldigt enkelt de sista 700 meterna.
Och jag har sett Hawk Cliff när han har värmt tidigare i karriären också. Vilket skickade en signal inför gårdagen också att här var det ordningställt. Det var en sanslös värmning så som han såg ut. Så kraftfull, så 100-procentig i travet går knappast att bli egentligen. Han var en av många ifrån Nurmos stall som levererade igår. Men som sagt, det är imponerande att se vilken skick han har hästarna i, helt enkelt. Timo Nurmos får bli veckans hiss, hur uppenbart den må vara.
Ja, men det som är grejen också att när han har en formtopp som han har haft nu ett bra tag, då är den så otroligt intensiv. Jag kan inte komma på någon annan tränare som har en formtopp som liksom, han dominerar ju totalt på Solvalla och banan med omnejd, men framförallt Solvalla, när han har den här formtoppen. Visst, det finns andra tränare som också har formtoppar, det är inte unikt, men de startar inte liksom lika frekvent eller lika tätt som Nurmos hästar kan göra, så att det blir liksom en total slakt. Jag menar, Redéns hästar var ju bra hela året i princip fram till hösten, eller när de startade ofta, och då var det ju, men det var mer utspritt på flera banor över större lopp, alltså en annan typ av dominans. Det här är liksom koncentrerat runt Solvalla och så stor del av loppen per tävlingsdag. Jag är imponerad, håller med helt.
Timo Nurmos, veckans hiss. Dissen är jag nyfiken på. Vart har du landat in?
Ja, men jag gillar ju att kolla på trav på tv, så att det är ju det man kan göra numera med tanke på situationen vi befinner oss i. Och jag är starkt ifrågasättande till det här som man har börjat med. Vi tog upp det för någon vecka sedan i podden här med att man i tv-sändningarna puffar för andra idrotter. Så här, att ATG vill att fler travspelare ska spela på sport hos ATG. Full förståelse för det. Full förståelse för att man använder ATG Live till det, även om jag personligen har gjort det på ett annat sätt, istället för bara mata liksom mellan loppen. Det blir ju mer en reklamkanal ATG Live, mer än en travkanal kan jag känna numera. Men som sagt, jag fattar att man vill promota att man har sport. Det är bra, okej. Okay. Men att man i tv-sändningarna promotar fotbollsmatcher av lågt intresse, att de går samtidigt som travet. Exempel i söndags, det var Grand Slam 75, och i den sändningen då så tvingades Göran Borg att säga att ja, 16.00 börjar Osasuna mot Real Betis och den ser ni i C-more klockan 16.00. Jo, men klockan 16 är det fortfarande trav på tv. Vi vill ju inte att våra tittare ska släppa travet och börja titta på fotboll istället, utan vi vill ha kvar dem på travet. Och visst, man skriver ner oddsen då och står längst ner i bild så att man då ska spela på ATG. Jag fattar poängen, men det måste ju finnas bättre sätt att marknadsföra det hela på.
Sen, men hur många lämnar då, David, som är travintresserade?
Nej, men jag fattar att det inte är någon biggie. Men det är sättet att kommunicera på. Visst, det kanske finns någon deal med C-more då att vi ska puffa för någon sändning. Men jag gillar inte att vi puffar för grejerna travet pågår. Det är inte så att en fotbollsmatch säger... fotbollsmatchen börjar klockan 2, klockan kvart över 2, alltså så här, man puffar ju inte. Även om det är samma kanalhus, så betalar ju travet för sin tid.
Jag fattar.
TV4s kanaler.
Då
säger du inte ja, och ja, men kvart börjar hockey i en annan kanal.
Nej, men så, vet du vad man gör? Vet du vad man gör?
Jo, man kör cross promotion.
Ja, men man kör också, i och med trav och hockey, SHL-omgång, i alla fall de tidiga matcherna på, oftast tre stycken.
Ja.
På lördagarna startar 15 och så startar travet 16. Mitt i 15-matchen, vilket jag tycker är kul som travgubbe och hockeygubbe, så kommer det upp en grafik i rutan där det står att strax börjar V75-4. Mitt under hockeymatchen. Man kommenterar det inte. Man kommenterar det oerhört sällan. Jag har inte hört någon kommentator.
Nej, men jag fattar att det är,
men det är ändå läckert att man jo. Hjälper hockeytittaren på det viset.
Och det är ju travet mest nytt av, såklart. Det är ett utbyte ju.
Ja.
Men jag gillar inte att man ska säga det som Borg så tvingas säga i söndags samtidigt. Alltså matchen börjar klockan 16. Jo, men då pågår travet fortfarande, så du byter kanal till det. Det är det jag inte riktigt gillar. Jag förstår inte det konceptet. Det måste ju finnas andra grejer. Att man bara kör igång en flik längst ner om att ikväll är det Real Madrid mot Atletico Madrid 19.00. Inga problem med det. Och oddsen. För att det är efter travet liksom. Och det är en match som är värd att puffa för. Men att han ska puffa för Osasuna mot Betis och oddsen och säga det. Jag förstår inte riktigt det. Det var min take på det hela. Man kan göra det på så många olika sätt. Där man liksom inte avleder uppmärksamheten för travet, som ändå är kärnprodukten och det som ATG håller på med.
Bra! Tack så mycket för dissen den här veckan, David.
Tack själv, Patrik.
Och ni där ute, kul att ni är med oss varje vecka, och att ni framförallt också hänger vidare på Twitchen 13.00 på lördagar, där vi ju alltid ses. Det är sjukt kul, tycker jag. Har du några avslutande ord den här veckan, David, till våra kära lyssnare när det börjar vankas jul?
Nej, men vill man spela V75 med oss, så gör man det. Eller någon annan spel från V86 eller V64. När det är jackpot gör vi rader, så gör man det på spel- och lekkontoret på atg.se.
Fan vad fin avslutning. Tack så mycket ni där ute. Vi hörs framöver. Hej hej!
Hej hej!